Brukar alltid ha någon sån där grej som man alltid återkommer till. Många pastorer brukar ha sina barn. Man illustrerar någon biblisk poäng med ett exempel från något som ens barn har gjort. Vet ni vad jag brukar ha för sån där grej som jag brukar göra? Har ni uppmärksammat den? Jag brukar ofta återkomma till lumpen. Har ni tänkt på det? Och specifikt en händelse, nämligen baskerprovet. Har ni hört mig berätta någon liknelse därifrån någon gång förut? Tror ni jag gjort det? Ja. Nu när jag säger det så kommer ni på att det kanske stämmer. Jag tänkte faktiskt ta en bild därifrån igen. Det var så här, innan vi skulle göra baskerprovet. Det här tuffa, liksom, det skulle vara det tuffaste provet man får genomgå i lumpen då. Och klarar man det så får man en basker. Det är det som är grejen. Och det var, ja, men det var tufft. Vi hade dessutom vårt baskerprov i februari, om jag minns rätt. Så det var ju rätt kallt, om vi säger så. Och innan det här baskerprovet så klagade en del på mig. Mina lumpakamrater. Du ser så oförskämt bra ut, Christian, när du går där i skogen. Med din tunga väska och allt det där. Och det är kallt och vidrigt. Du ser ut att ha det så bra ändå. Och alla dina andra i din grupp, de lider och de fryser och de är rädda och de är liksom allmänt har det inget bra liksom. Men du går där med ett leende liksom. Hur kan det vara så lätt för dig, Christian? Och jag var ju ingen, varken större eller mindre än någon annan rent fysiskt, så att någon förstod inte. Men jag visste ju varför. Jag hade min tro som bar mig. Jag bad till Jesus, liksom. Jag visste att han är mitt hopp, han är med mig vad jag än går igenom. Så jag hade den där tryggheten, och det tydligen visade sig, det syntes. Och när vi skulle då gå baskerprovet, då hade jag liksom förstått den här skillnaden ändå. Jag kände en viss skyldighet att faktiskt be för min grupp. Vi var ju ändå en grupp. Alltså, om jag ska klara baskerprovet så gör vi det tillsammans. Så jag kände en viss skyldighet ändå att jag måste ju faktiskt be för dem så att de också ändå får den här styrkan från Herren. Så att vi kan klara det tillsammans. Annars klarar inte jag det heller. Så under de här långa, kalla dagar och nätterna som vi gick. Så när jag fick tillfälle, man råkade gå bredvid en av dem. Då, vi var en grupp på 6 personer. Då passade jag på att fråga den jag gick bredvid. Liksom. Ja, men du vet ju att jag tror på Jesus. För ingen annan av dem i gruppen trodde på Jesus. Du vet ju att jag tror på Jesus och sådär. Och tänkte bara att jag skulle fråga, liksom, vill du att jag ber för något som kan göra det lättare för dig nu när vi ska göra det här baskerprovet? Och alla var helt öppna. Liksom. Ja, det vill jag. Jag har det här bekymret, jag har det. Du får gärna be för det här. Och det är alltså helt vanliga sekulära råhedningar. Och jag vet sannoliken, de här grabbarna liksom. Kära någon. Men när vi gick där liksom. Man känner den här liksom oron. Vad ska hända? Man vet inte vad för grejer man ska utsättas för. Ska de kasta oss i en isvak? Eller blir ett överfall nu? Eller vad händer liksom? Man visste inte vad man skulle gå igenom för att klara det där baskerprovet. Jag tror det finns en viss öppenhet för evangeliet. När man har det svårt i livet. När man är orolig, när man är i en situation liksom där man behöver en trygghet. Annars rullar ju bara livet på. Man har blicken fäst vid sina grejer man håller på med. Barnen, barnbarnen, jobbet och så vidare. Det bara rullar på livet liksom. Men när man är orolig, då behöver man Gud. Det leder oss då osökt in på andra kungaboken. Jag kan ju verkligen inte tydligen låta bli Gamla testamentet. Så jag tänkte jag ska predika från andra kungaboken, kapitel 7. Det hör väl kanske inte till vardagligheterna att man sitter och läser andra kungaboken, kapitel 7. Men det kan vara så att ni känner igen den här berättelsen i alla fall. Om vi bara kan få rätt på bilderna. Vi läser från vers 1 och 2. Elisa svarade, hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett seamått fint mjöl för en sikel och 2 semot korn för 1 sikel. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen: även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sa: du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Och medan ni funderar på vad i hela friden betyder det här, så ska jag försöka förklara bakgrunden för er. Det är så att israeliternas huvudstad, vet ni vad den heter? På den här tiden. Samaria. Den är omringad av fienden. Arameerna, ett folk från Syrien ungefär, har kommit för att anfalla israeliterna. Och de har gömt sig in i sin huvudstad med kung och allting. Och visserligen kan inte arameerna komma in och besegra dem. De är någorlunda hyfsat trygga där inne. Men de är ju helt belägrade. Maten börjar ta slut. Skulle de välja att strida så skulle de förlora direkt. Liksom. De har ingen chans mot arameerna. Men de är fast där inne i staden. Och maten börjar ta slut. Och det börjar bli svält. Och det blir till och med så att 2 kvinnor börjar bråka strax före det här. Om de har ätit upp ett av sina barn. Alltså det börjar fullständigt urarta, den här belägringen. Och när kungen får höra det här, att de israeliterna börjar äta upp sina egna barn, då bara, nej, nu räcker det, känner han. Han blir så frustrerad och arg, så han bestämmer sig för att skicka en av sina officerare: grip profeten Elisa. Varför ska han gripa profeten Elisa, kanske du undrar? Vad har han gjort? Det är inte hans fel att det är en belägring. Kungen verkar rikta sina problem och bekymmer på Elisa. Känner du igen det där? Om vi bara får reflektera en sekund. Han har ett eget problem, den här kungen. Det är ju han som har vållat den här situationen till viss del. Det är han som är ansvarig för detta. Vart riktar han sin frustration? Mot profeten Elisa. Alltså Guds representant. Man skulle nästan kunna säga, om vi tar det in i vår situation idag. När du har ett bekymmer, ett problem som du kanske själv har försatt dig i. Vart riktar du din frustration? Liksom? Kan det vara så att man börjar bli arg på Gud ibland? Att Gud måste lösa det här. Eller han, ja, det kanske till och med du tänker att det är Guds fel att du har hamnat i den här situationen. Jag vet inte. Men kungen, Joram, han skickar en officer. Nu måste vi få slut på det här. Nu, allt det här är Guds fel. Nu ska vi gripa profeten Elisa. Och sen visste han väl säkert inte vad han skulle göra sen, men vi måste avrätta honom. För det är Guds fel allt det här. Men när då den här officeraren som är skickad av kungen kommer till Elisa, vad gör Elisa då? Jo, han är ju en profet. Så han säger ett profetiskt ord till officeren. Inom ett dygn så ska det inte råda hungersnöd här längre, säger han typ, kortfattat. Inom ett dygn ska man kunna köpa mjöl och korn billigt. Vad svarar officeren då? Jo, han säger, typ då, nu översätter jag lite fritt här. Det tror jag inte på. Hur ska det gå till? Vi är omringade. Staden är belägrad. Det är fiender runt omkring. Inte ens om Gud öppnade. För han tänker liksom, hur ska maten kunna komma in i Samaria? De är ju belägrade. Enda sättet måste ju vara ovanifrån då. För alla andra vägar är ju stängda. Så okej. Men, så säga, men inte ens om Gud gjorde ett fönster i himlen skulle han kunna skicka maten hit. Typ så. Nej, det finns inte en chans att det ska kunna gå. Säger han. Hur ska det kunna ske? Den här officeren, vad gör han för fel? För Elisa blir uppenbart arg på honom. Vad gör han för fel? Är det fel att inte förstå hur Gud ska kunna lösa en situation? Tänk om du har ett stort berg framför dig av problem och bekymmer. Tänk om du har en stor skuld på ditt bankkonto. Tänk om du har en sjukdom i ditt liv. Ett stort berg av problem hopar sig framför dig. Är det fel att inte förstå hur Gud ska kunna lösa det här problemet?
Inte fel.
Nej. Det är inte fel att inte förstå hur Gud ska kunna lösa det. Men vad är det officeren gör som är fel då? Som gör att profeten Elisa blir upprörd och ger en profetisk dom. Han tror inte att Gud inte kan ordna det. Där har vi problemet. Han tror inte ens att det är möjligt för Gud att göra detta under. Så stort är mitt bekymmer att jag tänker inte ens be om förbön. Jag får leva med min sjukdom. Jag får försöka klara det här skulden själv. Jag får liksom, nej, mitt bekymmer är för stort för att ens ta inför Gud. Jag tror inte Gud kan lösa mitt problem. Så jag tänker inte ens försöka. Där är officerens problem. Han vill inte ens gå till Gud med sitt bekymmer. Han tror inte ens att det är värt det. Gud kan inte. Och profeten Elisa, han levde på gamla testamentets tid. Och då är det mycket domar. Så skönt, visst är det så skönt att leva i nya testamentets tid. När vi liksom, visserligen kommer en dom, men det blir en bra dom för oss som tror. Och den kommer liksom på domedagen. Så det är lång tid till dess, vi hinner omvända oss många gånger om. Men han säger liksom, du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Du kommer få se att det jag sagt blir sant, men du ska inte få ta del av dess välsignelser. Oh. Men notera att det är fortfarande ett dygn innan det ska ske. Så officeren har faktiskt en hel dag på sig att omvända sig. I alla fall, vi ska se här vad som händer härnäst. I vers 3. Vad händer då? Ja, det är tydligen fortfarande något fel på den här. Men det ordnar sig kanske. Så, vers 3. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män. Någon som vet vad en spetälska är förresten? Idag kallas den sjukdomen för lepra. Jag är ingen läkare, liksom, men det är tydligen, om jag läst på lite, en kronisk sjukdom, infektionssjukdom på något sätt, som gör att man tappar känseln i kroppsdelar. Och då gör då att man blir känslig för, ja, men om man skadar sig så känner man det inte. Och sen så kan kroppen liksom bli sämre och sämre av det. På den här tiden, på gamla testamentets tid, då fanns det vissa regler för spetälska fick inte vistas inom staden till exempel, sådana här grejer. Ja, i alla fall. De är alltså utanför stadsporten av den anledningen. De sa till varandra, varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu när det där är hungersnöd så kommer vi att dö där. Och om vi stannar här kommer vi också dö. Låt oss alltså nu gå över till arméernas läger. Om de låter oss leva så får vi leva. Och om de dödar oss så låt oss dö. I skymningen steg de upp och gick in i arméernas läger. Men när de kom till utkanten av lägret, se, då fanns inte en människa där. Vet ni? Om man tog bort alla berättelser i Bibeln som på ett eller annat sätt handlar om en som är fattig, eller sjuk, eller svag, eller liten, eller någonting. Hur många berättelser skulle det finnas kvar? Jag har inte räknat, det är bara en retorisk fråga. Jag skulle påstå att Bibeln är de svagas bok. Om man läser en historiebok, då är det en bok om kungar och hjältar och alla som har lyckats i livet. Men Bibeln är de svagas bok. Där finns berättelserna om de som är små, fattiga, sjuka, utstötta. Och så får vi se hur Gud kan använda de människorna. Det känns så bra. Det är de vi ska liksom identifiera oss med. Det är de vi är på något sätt. I alla fall, de här då befinner sig utanför Samarias stadsport. De har två val. Stannar vi så dör vi. Går vi till arameernas läger så dör vi förmodligen. Men det finns åtminstone en liten chans att vi kanske, måhända, kan få nåd från arameerna och överleva. Om ni skulle tänka efter, tror ni att arameerna skulle låta dem leva? Det kommer 4 spetälska israeliter. Nej, alltså chansen måste ju vara... Ja, de kanske till och med sprider sjukdomen i lägret, så att arameerna hade ju aldrig släppt in dem. Kan jag inte tänka mig. De hade huggit ner dem direkt. Skjutit dem med pilar från avstånd liksom, för att inte få in dem i sitt eget läger. Så deras chans, alltså alternativ 2, det vet de nog själva. Det är ganska dödsdömt. Men det finns en liten möjlighet att de överlever. Att de får nåd från arameerna. Det är helt obefintlig liten möjlighet, men den finns. Och de känner, vi provar, det är i alla fall mer än 0% chans att överleva som det är om vi stannar kvar. Så är det också med frälsningen. Om du stannar kvar i din synd så har du 0% chans att komma till himlen. Det finns inte ett sätt att komma dit. Om du stannar kvar i din synd så kommer du inte till himlen. Det finns ingen möjlighet. Det enda du kan göra för att det ska finnas en liten chans att du, en syndare, ska få komma till himlen, det är att gå till Jesus liksom och be om nåd över ditt liv. Det är den enda chansen du har. Och den är ganska stor. Det är ganska bra. Alltså, visst, man tänker på all synd man har i sitt liv, så kanske man känner som att det är, varför skulle Gud vilja förlåta mig? Mina möjligheter är nog ganska små. Varför skulle Gud vilja ta emot mig? Men om du provar så kommer du få se att Jesus tar emot dig. Han kommer ge dig nåd. I alla fall. Vi ska gå vidare och se, eller vi ska fundera på vad är det som har hänt. Jag kan bara återberätta lite vad som har hänt medan de spetälska är på väg ut till fiendens läger. Därför att där har Gud gjort ett under. Gud har gjort ett ljud som gör att arameerna tror att det kommer en massa fiende soldater och anfaller dem. Så de får panik. Och i all hast flyr de. Och de lämnar alla sina grejer i lägret. De lämnar sin mat, sina vapen, allt och bara flyr i skymningen. Och vi ska se nu vad som händer. Jo. Från vers 8. När de spetälska kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack. Och de tog silver, guld och kläder och gick bort och gömde det. Sen vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra, vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här i kungens hus. När de spetälska kommer fram till lägret så är det tomt. Det är ingen där. Och de jätteförvånade börjar gå in i lägret och bara, vart är alla arameer? Och här är massa mat. Vi passar på och äter nu när vi har chansen. Äntligen, det har varit svält i staden ju. Nu äter vi liksom. Så de glufsar i sig och tror inte att det här är sant. Men de bara äter och äter liksom och plockar på sig lite dyrbarheter som de hittar. Gömmer någonstans. För de vet ju inte varför arameerna är borta. De kanske kommer tillbaka till lägret snart. Så de roffar åt sig lite liksom. Men väl inne i det här tomma lägret där de helt plötsligt bara befinner sig i en sån absurd situation. Där det är helt tomt liksom. Så börjar de inse, de andra då, våra bröder och systrar, israeliterna, inne i Samaria. Här sitter vi och glufsar i oss mat och dricker vin och allt vad de kanske gör. Medan staden är full av samariter som svälter. Vi har en skyldighet att berätta för dem de goda nyheterna om att vart det finns mat. Jag har hört någon säga någon gång, evangelisation, Det är som när en fattig tiggare berättar för en annan fattig tiggare vart det finns mat. Det är evangelisation. De spetälska. Var det fel av dem att njuta en liten stund av välsignelserna som de hade hittat? Maten liksom. Nej. Jag tror de gjorde rätt i att glufsa en stund. De har trots allt kanske inte ätit på väldigt, väldigt länge. Det var rätt av dem att njuta av Guds gåvor som Gud gav dem. Och så tänker jag om oss också som församling. Det är rätt av oss att njuta av Gud. Liksom. Att få sjunga lovsång inför Herrens ansikte. Att få sträcka sin hand och få prisa Jesus och liksom ta emot den heliga ande in i sitt hjärta. Det är underbart att få göra det. Det är så underbart att få förbön, få bli uppfylld av den heliga ande, att få bli helad, att få be någon, kan du lyssna till Gud över mitt liv? Upplever du någonting så dela gärna ett profetiskt ord. Det är underbart att få ta del av Guds profetiska ord och så vidare, ni vet. Men vi har en skyldighet att efter att vi har njutit själva, så att säga, att också gå ut med de här goda nyheterna. Vart det finns nåd, vart det finns Guds välsignelser till andra människor, till fler. Vi har en skyldighet att berätta de goda nyheterna för alla andra. Det är inte rätt av oss att hålla det för oss själva. Precis som tiggarna, eller de spetälska, börjar känna i sitt hjärta. Ska vi se då vad de gör här nu då? Nästa vers. Vers 10. Så gick de bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem. Vi kom till arameernas läger, men där fanns inte en människa. Och det hördes inte ett ljud av någon människa. Där stod endast hästarna och åsnorna bundna och tälten stod som de brukade. De som höll vakt vid porten ropade ut detta och man berättade också inne i kungens hus. Ja, har ni tänkt på att befolkningen inne i Samaria var inne i sin stad, rädda, hungriga, svältande, i ett mörker, utan hopp om framtiden. Men utanför hade Gud gjort ett mirakel. Men de visste inte det. Eller hur? De satt inne i sin stad. I ensamhet, i mörker, i hunger. Utan att veta vad Gud har gjort utanför staden. De hade ingen aning. De fortsatte sitta rädda, hungriga och deprimerade utan hopp om framtiden. De fortsatte sitta där. Helt i onödan. Enda anledningen till att de inte fick veta vad Gud har gjort. Vad var det? För att ingen har berättat för dem. Tänk om de bara skulle säga liksom. Gud har gjort ett mirakel. Kom ut och se. Så hade de rusat ut. Och ätit sig mätta på Guds välsignelser. Och den länken som fattas. Men att en människa som befinner sig i mörker, i sjukdom kanske, i en hunger efter Gud. I att man inte vet vad ska hända med mitt liv, hur ska det gå. Allt det där. Enda som fattas från att få rusa ut till Guds nåd och få äta Guds välsignelser och ta emot av Gud. Det är att någon enskild människa berättar och bara säger, där finns det, kom ut och se. Och det är precis vad de spetälska gör. De sa inget avancerat, för visst kan man tänka så ibland att nej, men jag kan nog inte evangelisera. Jag vet inte hur man ska göra. Jag vet inte hur man förklarar treenigheten. Jag vet inte hur man ska förklara för folk att Gud, hur kan Gud vara god om när världen är så ond? Jag vet inte hur man ska förklara sådana där saker. Jag vet inte hur man ber för sjuka. Jag har aldrig gjort det. Jag vet, massa förklaringar på vad man inte kan göra som hindrar en från att evangelisera. Vad gjorde de spetälska då? Om vi lär oss av dem. Rent konkret, vad gjorde de? De sa bara det de själva hade varit med om. De sa bara, vi gick till det här fiendelägret. Där fanns ingen människa. Ja, det är faktiskt bara det de sa i princip. De bara berättade där liksom. Vi var där, det var ingen annan där. Det verkar som att fienden är borta. Typ. Det var allt. Sen står det att det här budskapet spred sig som en löpeld inne i Samaria. Ända tills det kom till kungen. Hur tror ni kungen tog emot budskapet? Han trodde att det var en fälla. Jag ska alldeles strax avsluta här. Men jag vill bara fastna en sekund här vid att kungen, när han får höra om det här, tror han det är en fälla. Arameerna har lurat oss. Går vi ut nu? Arameerna kunde ju inte komma in i staden, så de försöker lura ut oss. Och så anfaller de oss när vi är ute där istället. Så han tror egentligen inte på det. Han tar inte emot Guds ord. Men det kommer en annan person som säger, oh, men vi kan väl prova i alla fall. Vi skickar ut några och så testar vi om det stämmer. Och till slut går han med på det. Man kan lyssna på Guds ord, evangeliet, och inte vilja ta emot. Okej, gör inte det då liksom. Men det fanns en annan där som, oh, men vi provar. Vad har vi att förlora? Liksom. Så kungen, eller så, och till slut så slutar den här berättelsen med att hela stan inser att fiendelägret är tomt. Det finns mängder med mat där borta. Vi rusar ut. Och kungen, ni kommer ihåg den här officeraren som skulle gripa Elisa. Kungen sätter officeren som att vakta stadsporten där folk rusar ut. Så vad händer? Jo, han får se att Gud har uppfyllt sitt löfte nu, men han dör, han blir nedtrampad i folkstormen som blir. Så han fick se det bli sant, men han fick inte själv ta del av det, precis som Elisa hade sagt. Men när folket såg en lösning på sitt problem, så rusar de till det. På samma sätt kan vi få vara de som berättar vart människor kan få en lösning på sina själsliga problem. Vi kan berätta för dem. Kom med till kyrkan. Kom med till en kristen gemenskap. Så enkelt kan det vara för en människa att få möta Gud. Kom med och själv och se. Smaka liksom på det Gud vill ge. Behöver inte berätta treenigheten. Behöver inte göra någonting, bara kom med. Eller så ber vi tillsammans, vad som helst liksom, i all enkelhet. Bli som någon spetälska vid Samarias port och berätta de goda nyheterna om vart man kan få mat till sin själ, vart det finns Guds ord liksom. Det är dagens text. Tänk att vi ska be tillsammans. Alldeles strax kan du få möjlighet att få förbön. Kanske du har någonting som du känner så, men det här är mitt berg, mitt bekymmer som jag inte har lämnat till Gud. Det kanske jag skulle göra nu. Då vet du att vi alltid har förbön här framme och där bak. Du kanske känner att ja, men jag är ju en sån där hungrig människa som är deprimerad och har inget hopp om framtiden. Du kanske behöver Jesus. Du kanske för första gången i ditt liv ska få ta emot Jesus idag. Kom fram för förbönen så kan vi be för dig. Att du ska få ta emot Gud i ditt liv.